God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront, er räddning i vinterkylan. Ja, den är bitter och den släpper inte. Men vi är här för att värma kvällen. Vi har avsnitt 397. Det är den 8 februari 2026. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Simon, Martin, Tobias och Kråka. Tjena grabbar.
Tjena.
Hej.
Hallå. Hallå, hallå.
Du, alla är skitsugna på att göra radio ikväll. Det kommer bli så jävla bra. Vi hade radioartikel redo och klar i tid. Den här redaktionen, den latar sig inte.
Nej.
Packat avsnitt ikväll. Vi kommer att prata om Epstein och Epstein och Epstein. Det blir mycket sånt. Och lite om Jimmy Åkesson och Israel faktiskt. Men innan det så kan vi nämna att vi tar emot donationer till Radio Nordfront och nordfront.se. Jag tror det finns att hitta en radioartikel, men strax i alla fall. Men någon kanske kan swish-numret utan till.
Det står på löpsedeln också. Det är ju 070-073-8064.
Yes, så
Anders Gudmarsson, men pengarna går oavkortat till Nordfront.
Precis, swisha in era bidrag om ni gillar vad vi gör och gillar att läsa på nordfront.se och så vidare. Skicka gärna ett meddelande också om ni vill säga någonting, fråga någonting, så får vi lite gratis content, innehåll. Men med det, utan att dra ut det här i långbänk, så kan vi hoppa in på Epstein direkt. Jag vet att Holmqvist är skitsugen på att prata om Epstein. Han har inte pratat om Epstein på hela veckan. Så det blir jättekul att höra det.
Inte tillräckligt mycket.
Men du var med i Motströms faktiskt tidigare. Mm. Och pratade om det här. Alltså att du har mycket information. Det är färskt.
Ja, jag har gjort mycket research om Epstein också. Så jag har hyfsat bra koll på läget.
Yeah. Det är så stort så det är svårt att veta vilken ände man ska börja i.
Ja. Det är 3 miljoner dokument. Det mesta är ju bara strunt.
Mm. Har du inte läst alla?
Nej, men det är inte säkert. Alltså, det kan ju fortfarande finnas liksom, ny information i den här databasen som journalister inte har hittat än. Så i veckan kommer det säkert att komma ännu fler grejer, va?
Det är det som är nytt och kul här, att till och med mainstream media tvingas gräva och rapportera om det, för att nu går det inte att tysta ner och alla typ konkurrerar om. Och
är det inte bara att sätta en AI på det? Eller?
Det gör de ju säkert.
Jo, men alltså,
det är otroliga mängder dokument att gå igenom. Och
alltså, jag har ju försökt
sortera
på ChatGPT till exempel att gå igenom det, men den fixar som inte riktigt det. Jag vet inte riktigt vad problemet är där. Men
är alla dokument sökbara eller är de inte osärrade, eller hur är det?
Inte alla, vissa är ju handskrivna och såna, och det finns bilder och sånt. Så att
men det går mailen är sökbara typ?
Ja, det är de. Men sökfunktionen är kass. Och den kraschar hela tiden, så du måste ladda om. Och
jag har hört att Googles AI är bättre. Vad heter den? Gemini. Är bättre på stora mängder dokument.
Så kan det vara.
Medans ChatGPT och Grok och de där är ju bättre logiska, analytiska. Men de alltså, har inte alls samma förmåga att ta stora mängder dokument.
Jag har ju till exempel provat både Grok och ChatGPT. Säga så här, ta fram den här informationen i Epstein-filerna. Ja. Och istället för att göra det så ger den mig råd hur jag ska hitta det. Vad jag ska söka på. Så.
Det är värdelöst.
Det är ju värdelöst. Ja. Alltså, någonting gör att de inte kan söka. Men det kan vara för att sökfunktionen är så pass trasig. Som sagt. Så att, men,
det kan ju också vara att ChatGPT begränsar, för att det är så många som annars skulle vilja gå in och söka på detta.
Vilken är det någon så här, vilken version är det? Är det gratisversion du kör eller är det betal?
Gratisversion av Grok och betalversion av ChatGPT.
Ja, just det. För det är stor skillnad på gratis och betalversionerna. Ofta i hur mycket dokument man kan få läsa in.
Det verkar ju som att standardmodellen på ChatGPT sist jag kollade var samma liksom för. Men de har ju så här djup research har vi ju på pluskonto och så.
Ja, just det.
Precis.
Ja, det har ju varit lite spretigt. Vi har ju alla suttit och fått glimtar här och där. Det finns ju juden Epstein, det finns ju pedofilen Epstein och så finns det ju gamern Epstein.
Gamern, ja.
Det är mycket intressant.
Fortnite.
Jo, precis. Var tycker du man kan börja för att kanske ja, förstå hur stort det är?
Alltså det är ju typ lite grann som att alla konspirationsteorier någonsin nu besannas. Mm. Men grejen är jag har ju upptäckt att vissa av de här mer spektakulära grejerna som har varit heta på X och så är fake. Till exempel det här mailkonversationen mellan Epstein, Elon Musk och Ghislaine Maxwell där Elon Musk är så ivrig och vill komma och festa på hans ö och Epstein skickar till Ghislaine hanterar det här liksom och så skickar hon ett mail att han ska stänga ner ön och så. Den är fake. Mm. Men däremot så är det så att Elon Musk har ändå ljugit. Han har ju hävdat att han inte kände Epstein och sådär, att han hade tackat nej flera gånger till att komma till den där ön. Men i materialet här så framgår det att han hade ganska långtgående planer på att fara dit. Ursprungligen att ta med sin dåvarande fru, som jag kommer inte ihåg vad hon heter, men Epstein avrådde med att ta med frun faktiskt. Men det framgår.
Det visar ju vad hans agenda lite är.
Jo, exakt. Han ville säkert få Elon Musk.
Han ville få hållhaka på honom. Mm.
Ja.
Det är så jävla fult. Det, liksom.
Det framgår inte om...
Alltså på tal om omfattningen, Simon. Alltså, hur tror du att det har funkat rent praktiskt? Kan verkligen Epstein ha suttit och skrivit alla mejlen själv eller han haft som en stab med människor? För miljontals mejl, det är inte helt otidskrävande att hålla på med.
Men det är inte miljontals mejl. Det är
3,5 miljoner dokument. Är det liksom ett dokument? Kan det vara flera sidor? Eller är varje...
Jo, och allt är ju inte mejl heller. Men det är mycket mejl. Och man märker direkt att det är Epstein. För han är ju typ dyslektiker. Han kan ju inte stava. Han stavar ju som en kratta, verkligen.
Han har så här personligen haft kontakt med alla de här människorna.
Hörde ni det där klippet när han och Ehud Barak ja, när de skulle stava till typ Palantir och det blev så här fel 100 gånger.
Är det någon mem eller?
Nej, jag hörde ett klipp med det var bara
okej.
han är inte bra någon av dem på att stava.
Han är ju dyslektiker uppenbarligen. Och så. En annan sån där grej som lite halvfake. Det finns ett mejl som har tillskrivit Bill Gates. Där det ser ut som att Bill Gates bjuder in Epstein till något hemligt möte för att förbereda för pandemier 2015. Och det mejlet, det är inte fake, det är på riktigt. Men det är inte Bill Gates som har skrivit det. Utan det är den norske diplomaten Terje Rød-Larsen som vid tidpunkten då var han var ordförande för en NGO, lite så jävligt skum NGO som var väldigt intresserad av pandemier och sånt under den tiden och jobbade nära FN och sådär. Och det den biten handlar om, det är ju att han vill anordna en konferens just i det ämnet, att förbereda för pandemier, och det här är 2015 då, och han vill att Bill Gates ska komma. Och han ska skicka en inbjudan till Bill Gates. Och han håller på att skicka mejl till Epstein. Vad tror du om den här inbjudan? Tror du att han kommer nappa om jag skriver så här? Om jag skriver så här? Och Epstein bara, nej, det där duger inte. Så här måste du skriva. Så Epstein liksom guidar honom hur han ska få Bill Gates att nappa på det här och komma på den här konferensen. Men det i sig är ju jävligt skumt. Jag menar, varför det? Det är väl han som är liksom diplomaten. Det är han som är ordförande för den här NGO:n och sådär. Vem är Epstein att bestämma hur man ska locka Bill Gates? De var ju förvisso typ vänner och så. Men hela grejen är bara jävligt märklig.
Var det inte någon annan så här toppdiplomat som man hade skrivit med, men som var oidentifierad typ?
Jo, det finns, det är också en sån här grej att i många fall är det jättemånga personer som har fått sina namn maskade, och det finns som ingen anledning till det. De har ju sagt att de ska maska om det är alltså maska typ för att skydda offers identitet, för att skydda personens integritet. Så, men i vissa fall är det helt obegripligt. Till exempel det du pratar om, det är ju en chattkonversation som Epstein har med en person, och det ser ut som att troligtvis är det en högt uppsatt diplomat, kanske även till och med en utrikesminister i Europa. Vid ett tillfälle så befinner han sig på EU:s utrikesministermöte, tror jag, i Helsingfors. Jag tror det 2017 eller 18 eller något sånt där. Och Epstein guidar den här personen. Den här personen har då fått något typ av erbjudande från topposition inom NATO. Och Epstein säger liksom att du måste tänka på om det här kan vara ett hinder för i framtiden om du vill bli FNs generalsekreterare och såna här saker. Så, men vi vet inte vem det är. Det var där bad jag ChatGPT faktiskt att försöka ta reda på, eller så här, försöka lista ut vem det kan vara. ChatGPT gav ett förslag på ett namn då. Nu minns jag inte, det var ingen jättekänd person, men det var en europeisk utrikesminister som hade strax efter det fått någon topposition inom NATO. Men man vet ju. Men det är jättemärkligt hela grejen att det är så mycket namn som är maskade. Och det gör ju att man aldrig får hela bilden riktigt.
Och de har inte släppt alla dokument heller, va? Eller?
Nej, det är ju, jag tror det är typ 2,5 miljoner till dokument som jag inte riktigt vet om de ska släppa. Jag har hört lite olika där.
Men det känns ju som att det politiska trycket och suget efter det här nu kommer vara så stort att det kommer ju krävas att de ska släppas tills de släpps. Den har ju så lagt locket på väldigt länge, och de kan ju fortsätta med det länge, men allmänintresset är ju helt abnormt.
Jo, på tal om det här med maskade avsändare, det finns ju ett annat mejl som rör Bill Gates som också har fått stor uppmärksamhet, och det har jag hittat, det finns. Det är en okänd person som skriver till Epstein någonting i stil med: jag har funderat en del på frågan som du ställde till Bill Gates, hur gör man sig av med fattiga människor helt och hållet? Typ, kan vi träffas så ska jag förklara mer, berätta mer eller något sånt där. Men den personen är också okänd avsändare. Och det är ju så här, varför är det så? Det är jättemärkligt.
Fattiga människor, undrar var gränsen dras för det?
Ja, men det där är väl en konspirationsteori som har varit kring Bill Gates. Att han
vill avfolka.
Ja, avfolka.
De kopplar till vacciner ibland och sånt. Sen, ja.
Men vad menas med fattiga människor då? Är det liksom fattiga tredje världens standard, eller är det alla som inte har hört rum? Typ?
Nej, det vet man. Det,
ja, med deras måttmätt kan ju väldigt många vara och betraktas som fattiga.
Ja.
Det var ju också liknande diskussioner typ på senaste World Economic Forum, fast då var det ju mer typ att eliten var så här självmedveten kring att inkomstskillnaderna börjar bli så här socialt ohållbara, att alla tillgångar inte kan samlas hos 1% eliten, utan även vanligt folk måste få del av så här ökat välstånd nu när AI kommer och så. Annars blir det bara att folk blir arbetslösa och människor blir meningslösa, och det blir väldigt splittrat och konstigt samhälle.
Och så lär det väl bli oro också i motsättningar. Det är de rädda för egentligen. Ju.
Precis.
Det ska bli kaos. Revolution, kanske.
Mm. Ja, precis. Nej, men alltså det är obehagligt. Alltså det vi pratar om, den här okända utrikesministern som den konversationen, det är ett exempel på, och det är många sådana här där, alltså sättet de diskuterar saker och ting på är ofta väldigt cyniskt, och där, det är obehagligt också hur de alla behandlar Epstein som om han vore en extremt viktig person.
Och det är konstigt, på pappret är han ju bara liksom någon så här finans typ. Exakt. Som har någon diffus förmögenhet och har en ö som folk åker och festar på typ.
Fast egentligen är det ju alltid så att, jag menar, om man ska vara riktigt mäktig så är man ju egentligen den bakom kulisserna som styr.
Mm.
Nu kanske inte han hör dit, men han kan ju vara nära några som är riktigt mäktiga på riktigt.
Jo, och sen pengar är ju inte allt heller, utan han får ju pengar för att han har social makt, kontroll över människor förmodligen.
Mm.
Att han fyller den funktionen för Mossad eller liknande.
Det finns väldigt mycket kopplingar i materialet mellan Epstein och familjen Rothschild för övrigt, på tal om det.
Mm.
Bland annat Ariane de Rothschild heter hon. Hon är chef för en av Rothschilds banker i Schweiz. Och, eller hon var det då i alla fall. Jag tror att hon fortfarande är det. Men de har en väldigt så här, djup vänskap och mejlar fram och tillbaka och diskuterar allt möjligt sådär. Och han är ju någon, alltså, han är uppenbarligen en rådgivare åt henne, och han agerar rådgivare åt jättemånga personer. Vi har ju en svensk diplomat, Lisa Svensson, som hade Epstein som rådgivare under många, många, många år och besökte honom och såg över och sådana där saker. Så att han är ju så här rådgivare. Det är inte bara mäktiga män som liksom håller på att mejla med Epstein, utan även många mäktiga kvinnor.
Ja, hon i kungahuset i Norge verkar väldigt tuttad igen på något sätt.
Mm. Och där finns det också, det är någon som mejlar Epstein och säger så här, typ så här, det märks hur, typ att du är kär i Mette Marit i princip. Så han verkar vara förtjust i henne vid något tillfälle. Ser ut som gör det.
Även... Och hon gav ju han jättemycket så här komplimanger i mejl också.
Ja. Ja visst.
Även... Och det var ju efter att han var dömd första gången.
Ja. Det mesta av det här är ju sånt som är efter att han blev dömd, ja. Han blev dömd 2008, så det är ju jättelänge sedan.
Ja, och det säger ju jävligt mycket om så här hela eliten i västvärlden, att de så här, ja men en jude som har så här hållit på köpt sex, det var väl de mindreåriga då redan liksom.
Han dömdes ju, han gjorde ju en sån här överenskommelse med åklagaren att erkänna köp av sexuell tjänst från mindreåriga.
Ja, i ett fall, men det fanns typ så här 30-40
offer
som de så här strök och gav immunitet för.
Ja.
Och det är ju, alltså den dealen också, att någon jävla åklagare gör det, är också så här absurt. De skulle ha låst in han livet ut på en gång. Liksom, varför ska man ge han... Och det var ju jorden så här lyxfängelse också. Han fick ju liksom... Han fick åka ut och jobba typ och så där.
Mm.
Liksom permission varje dag typ.
Ja, och jag tror det var åklagaren i det där ärendet har ju sagt i efterhand att han fick informationen att han skulle ta det lugnt här för att Epstein tillhörde underrättelsevärlden. Att han skulle backa. Ja.
Ja, intressant.
Jo, exakt.
Det var ju verkligen en så här kompisdeal. Om man har alltså, ja, 40 offer, det är ju, och i USA har de väl det att man kan ge typ flera hundra års fängelse, och jag antar att varje offer lite så här multiplicerar straffet, så de borde ju kunna låst innan betydligt längre.
Mm.
Och på riktigt.
Allt det här låter ju intressant och så, men på vilket vis styr Kreml och Putin hela operationen?
Ja, bra att du sa det, för det jag tänkte faktiskt just säga det. Alltså, i brittisk media skriver de jättemycket om det här, Putin. Och då, det de verkar bygga det hela på, alltihopa, det är ett dokument i materialet som är ett av hur... Alltså det finns massor med FBI-dokument, och många av dem är tips som FBI har fått. Och de har fått ett tips av en person. Man vet inte vem det är. Han är maskad. Och hans tips är att Epstein är Putins förmögenhetsförvaltare. Att han har hand om Putins pengar. Det är allt det bygger på. Alltså det finns hänvisningar till Putin och Ryssland i materialet. Och i tidigare grejer också. Det finns till exempel en hel grej där Epstein guidar Ehud Barak att komma nära Putin. Ehud Barak, det är alltså en israelisk politiker och underrättelseofficer, militär typ. Han har varit premiärminister i Israel och utrikesminister och allt. Men i alla fall, efter hans politiska karriär var över så blev han någon slags väldigt märklig informell representant som åkte runt och sålde typ så israelisk cybertech till massa olika länder i Asien och Afrika. Men det finns i alla fall en lång mailkonversation och meddelande och sånt där Epstein guidar honom att hur han ska komma nära Putin. Syftet är att få Putin att tvinga Assad att avgå.
På de här två... Det är en sionistkonspiration i grunden då?
Ja, det är en sionistkonspiration. Epstein och Barak, de diskuterar hur ska vi få bort Assad?
Men verkar Epstein ha några specialkunskaper då om Putins personlighet och psykologi eller är det bara så allmän?
Nej, inte direkt. Utan det han, men han vet vilken oligark i Ryssland som Ehud Barak ska försöka få jobb hos.
Råkar det vara en jude?
Ja, det är en jude. Och han säger åt Barak att du ska sälja in dig själv som konsult åt honom. Så här ska du säga. Och så här, han hjälper honom med ansökan och allt. Och Ehud Barak får det här jobbet. Och sådär. Men han kommer aldrig fram till Putin på det sättet som de önskar. Men jag menar, hade han haft sådana kontakter så hade han inte behövt gå den vägen.
Vet du om den här oligarken finns kvar i Ryssland eller har han tagit bananbåten till Israel?
Alltså det har jag inte kollat upp. Men många av de här har ju flytt. Det här är ju länge sedan. Det här är länge sedan, kring 2013 tror jag.
Så. Jo, men har ju alltså flytt många oligarker från Ryssland sedan 2022. Men vet man ens namnet på honom?
Viktor Växelberg heter han.
Aha.
Oligarken, eller?
Ja.
Växelberg, alltså vadå? Är det en översättning, eller?
Nej, han heter Växelberg. Okay. Viktor Feljotski Växelberg. Judarna, vissa judar i Ryssland har ju sådana här tysklingande namn.
Jag tänkte att det växer som i pengar.
Nej.
Det är ju Berg i alla fall.
Fast kanske. Det stavas V-E-K-S-E-L. Växel. Växelberg.
Med W, va?
Nej, med enkel V. Uh-huh. Han är född i Ukraina. Och han är medborgare i Ryssland, Israel och Cypern. Det är på Wikipedia.
Det fanns ju någon historia om då kommunistpartiet förbjöd folk med dubbel medborgarskap att inneha något tjänster. Så skaffade 3 medborgarskap. Kom runt det på det viset. Så jag undrar om det här är en sån.
Det kan det nog vara. Alltså, han är ju gammal. Han är född 57. Alltså.
68, så jo. Mycket möjligt.
Mm. Så kan det nog vara, ja. Exakt. Men,
det verkar ju som att den här juden historiskt har varit Kreml. Trogen i alla fall och utsatt för sanktioner i samband med kriget. Jag har inte sett något om att han har migrerat än.
Men då är ju bara logiskt att Epstein säger att det är honom som är Hudbarg ska närma sig förstås. Och,
han fick någon båt beslagtagen verkar som också.
Ja, de har ju fått många det. Sådana här båtar beslagtagna.
Känn för att hålla på med förintelseminnesgrejer och sådär. Judisk filantropi, vi kallar de det.
Mm. Och vad heter det? Alltså anledningen då att Epstein och Barak i det här fallet då anser att de ska komma åt Putin. Det är för att de drar slutsatsen att Obama, som då var president i USA, han kommer inte att göra någonting. Eftersom att han, alltså både Afghanistan och Irak hade blivit som fiasko så han vågar liksom inte riskera någonting mer i Mellanöstern. Och Assad enda liksom legitimitet, för på den tiden var det extremt tryck mot Assad. Så hans enda legitimitet är stödet av Putin. Så att Putin är den enda som kan få bort Assad. Och det man ska tänka på som är intressant där, det är ju att även om hela världen var emot Assad på den tiden så var ju just att få bort Assad den då viktigaste utrikespolitiska målet för Israel. Så att det är hela tiden de här grejerna att sättet som Epstein jobbar lite grann som en underrättelseagent, det är hela tiden åt Israels, för att uppnå Israels mål.
Ja, det är ju en påverkansoperation de planerade att 3 judar konspirerar för att ändra Rysslands utrikespolitik för att gynna Israel.
Mm.
Ja, det är intressant också hur De har ju försökt vinkla det mot Ryssland, men de har samtidigt försökt göra han anti-Israel.
Ja, och de nämner ofta inte att han och de andra är judar. Till exempel, det var väl till och med Samnytt skrev ju om den här personen som vi hängde ut, att det var en svensk som hade Epstein-kopplingar och så var det en så här berber-jude som hade invandrat typ.
Mm. Jo, ja, visst. Från svensk media skrev väl att han var från Algeriet, men alltså, han är ju en jude från Algeriet.
Det finns ingenting som är berber-jude. Berber är ju ett helt separat folk.
Jo, det är han själv som kallar sig för berber. Eller han skrev, jag svär på mitt berber-judiska ord. Och det var ju förmodligen något sätt för att få Epstein, signera till Epstein att jag också är jude. Men också låta lite sådär skämsamt. Alltså driva med sig själv lite grann, antar jag. Men det är ju massor med judar. Sök ordet Goyim i databasen och man hittar hur mycket som helst.
De använder det sinsemellan alltså.
Ja, ja. Jo.
Jag har till och med sett klipp där judar ska förklara vad Goyim är.
På grund av det här.
Ja, precis. De är som, vad heter det, skölda sig själva.
Det finns ju ett mejl där Epstein skriver typ om finansspekulationer och framförallt på det som kallas, jag vet inte vad man kallar det på svenska, men shorting. Alltså att man satsar mot ett företag.
Ja, precis.
Man köper försäkringar på ett företags aktier och tjänar pengar på dess fall. Och det anses ju vara lite moraliskt tvivelaktigt och sådär. För ofta handlar det om att man gör det och sen vidtar man åtgärder för att sabotera för det företaget.
Jo, bara du placerar en tillräckligt stor sån bett, liksom, eller vad man ska säga, så kan ju det påverka marknaden. Om George Soros spekulerar mot en valuta eller mot ett företag, så
ja,
kan ju folk få panik och börja sälja och liksom dra ner den kursen.
Det är precis så Rothschilds tog Bank of England.
Ja, och Soros höll ju på så mot svenska kronan och så. Så det är ju liksom så här, ja, fulspel och manipulation.
Och det Epstein skriver i det här mejlet där han, nu minns jag inte vem det var han skrev det till, men en annan jude var det i alla fall, där de diskuterar det här. Ja, just det. Det han skrev var, det är så här juden tjänar sina pengar och så har det varit under lång tid. Låt Goyim leva i den verkliga världen.
Men det var väl något med så här, vad var det var ju någon handel, att det var några varor som skulle skeppas, men de höll på att spekulera typ på papper istället för riktig handel, eller hur fan var det?
Ja, det var någonting om något shipping och sånt där också. Ja. Men just det där med det, så här juden tjänar sina pengar, det handlade om shorting.
Okay.
Och alltså typ, jag tolkar det som alltså låt Goyim leva i den verkliga världen. Det är ju typ så här, alltså icke-judar, de får ju arbeta för pengarna, medan vi kan bara spekulera liksom. Alltså tjäna pengar med pengar typ. Så att, och alltså det är jättemycket, alltså, alltså både han och de andra, de använder ordet Goyim alltså rätt frekvent för att prata om icke-judar. Innan han dog här så hade han ju en ung flickvän som är med, har ju skrivit väldigt mycket Epsteins okända flickvän så där. Och hon var ju också judinna, precis som Ghislaine Maxwell. Och hon är ju så alltså ser jättemycket ner på icke-judar. Och det finns något mejl där hon skriver till Epstein att typ så här, jag har kommit på en sak, att ju mer jude desto intelligentare är du vet, och så här, den personen är si och så många procent jude och jättesmart och bla bla bla. Och så hon pratar så nedsättande om icke-judar, till och med Epstein blir så här, ja men vänta lite, jag känner faktiskt många icke-judar som är ganska smarta typ. Så, men det är mycket så här judisk vad heter det, överhet bland hos Epstein och hans kumpaner är det.
Jo, det kom ju något klipp, det var ju något gammalt klipp av Gene Simmons där, jag vet inte om det är typ Cribs eller någonting, när de är i hans hemma hos han, och så håller hans son på att fixa med bilen ute på gården, så de har huvuden öppen, tittar emot oss, but what is this stuff? You know, this is for the Goyim. They do cars. I drive cars.
Ja. Det är precis.
De har den där attityden. Och det är också ett klipp på Jerry Seinfeld som kom ut också i dagarna där han pratar. De käkar pannkakor och han säger någonting om att Det är för gojerna att göra.
Nej, men är det, säger ni typ att den är perfekt när ytan är som ett barns hud eller något sånt där?
Är det det han sa?
Jag hör mig att han säger något sånt. Det är något sånt jättemärkligt han säger. Att det ska kännas som ett barns kött. Nej, ett barns kött tror jag han säger. Att konsistensen ska... det är något sånt där.
Jättekul.
För det är ju en annan grej. Pizzagate har ju blivit aktuellt nu igen.
Ja, jag ser på... sökt just på pizza. Det finns 814 resultat på pizza i filerna.
Ja.
Och det är ju, kan ni definiera vad som menas med det liksom, och hur det verkar på riktigt?
För att det är typ så här, Epstein kanske mejlar så här, du vet, någon ska komma på något möte så här. Typ så här, kommer du att ta med dig pizza? Nej, tyvärr, den här gången så glömde jag pizzan hemma. Men jag hoppas nästa vecka att vi kan ha ett pizzaparty. Alltså det är väldigt märkliga referenser till pizza hela tiden. Och typ så här, typ folk skriver till Epstein så här, åh, jag längtar så mycket till nästa pizzaparty. Och du vet, sådana, alltså, det, alltså precis som under när Pizzagate var igång förra gången, så är, när det var John Podestas mail, så är det jättemycket superskumma referenser till just pizza. Och det har gjort att Pizzagate-grejen har blivit...
Är Planet Ping Pong med i...
Nej, jag tror inte. Men jag ska inte...
Det är ju en red flag i så fall.
Jo, jag har inte provat söka på det, men jag har inte hört någonting om att det skulle vara med. Det är mycket pizzagrejer.
Vi länkar innan programmet att Asmongold håller på att gräva i Epstein också. Jag tycker det är jävligt roligt. Mm. Helt gett upp gaming och bara sitter och konspirationsposter.
Mm.
Så han håller på att läsa...
judefrågan då, eller?
Nej, jag vet inte fan.
Jo, men han gör typ det.
Han gör det?
Jo, jag har sett några av den där när han är så här, du vet. Alltså det är flera sådana här judegrejer som...
Ögonbrynen får upp och ner.
Oh, ja, verkligen.
Man får hitta någonting som man inte kan kommentera, så är det typ 15 sekunders tystnad och så. All right!
Jo, men alltså precis. Alltså han säger ju inte saker rakt ut, men alltså han blir ju så här helt överförtjust ibland när det är något sådant här märkligt sammanträffande och så vidare och så vidare.
Vi hade hittat det här 4 minuters klipp där han pratar om beef jerky och jerky. Där det är sjukt många mejl som pratar om jerky. Och att det hade varit fint med jerky. Jag ska ta med jerky. Jag kommer att leverera den här jerkyn till Epstein. Epstein behöver jerky. Typ sådana där saker. De gillar pizza och beef jerky.
Epstein verkar också använda ordet dessert som en kod för prostituerade.
Okay.
Har jag märkt.
Det är lustigt att han har suttit typ på Gmail och postat allt det här men använder kodord. Eller är det bara för att han är smart?
Ja, men alltså, jag vet inte. Alltså, ibland skriver han ju saker helt öppet. Alltså, han skriver ju, det är mycket mail med en indisk affärsman. Och de mejlen är också ganska intressanta för övrigt. För det Epstein gör där, han och den här affärsmannen, styr Indien, som har haft så här historiskt dåliga relationer med Israel, till att närma sig Israel.
Mm.
De använder Trump och de gör massa grejer då för att pressa Modi, som just har blivit premiärminister. Det slutar med att han åker till Israel och Indien börjar köpa massa vapen av Israel och sånt där. Så, och där ser man liksom hur de här två styr hela tiden. Och där i mejlen mellan dem, där är det ju någonstans... den här indiska affärsmannen säger att han vill ha en viss person som USA:s ambassadör i Indien. Det här är när Trump just har blivit president första gången. Och då svarar Epstein typ så här, ja, någonting i stil med att jo, Trump gillar honom, men jag tror att Pentagon har lägre förtroende och så vidare. Men den här eller så här, de diskuterar fram och tillbaka och då frågar den här Indien så här, men vem skulle du föredra då? Och då svarar Epstein plötsligt, ja, men varför inte en lång, blond svensk kvinna? Då skulle det vara trevligt att hälsa på i alla fall. Och så skrattar de gott om det och du vet, sådana där saker. Och i andra mejl så skriver han ju så här helt öppet om att han gillar unga tjejer. Och, ja, så att ibland använder han kodord, men ibland inte. Så att jag tror att det är så här, jag tror att grejen är den att han har ju kommit upp...
Vem man mejlar med kanske.
Ja, det är också.
Vad de har för intern kultur liksom mellan sig.
Sen tror jag att Epstein har känt sig jävligt säker. Alltså det stämmer ju med största sannolikhet att han har sysslat extremt mycket med utpressning och sådär. Att han vet att han kan komma undan med typ jävligt mycket. Faktiskt. Så att det är svårt att säga sådär. Jag vet att många säger att varför är inte det här krypterat och sådär. Men varför? Alltså ingen har ju...
Han hade ju så här liksom hybris och trodde att han hade frikort och gör vad som helst typ.
Ja. Och egentligen, frågan är om det inte hade varit för MeToo och det här, hade han ens åkt dit?
Jag tänkte bli frågad lite, hur började den här nyaste utredningen mot honom liksom? Det var runt MeToo då, eller?
Ja, det var ju typ, alltså nu vet jag inte om tekniska detaljerna och så, men alltså i omgångar så kommer så det haglar ju bara in anklagelser mot Epstein hela tiden.
Ja, så det var olika kvinnor som anmälde han typ.
Ja, och det som jag säger så var det ju MeToo som gjorde att till slut var det någon åklagare som kände sig liksom tvingad att börja utreda det här. Och då fanns det ju så överväldigande mycket bevis för brott så att man var ju bara tvungen att gripa honom.
Mm.
Så att ja, och han skriver sig, alltså det finns en del mejl också som handlar om just MeToo där de diskuterar det här, och en person som Noam Chomsky mejlar ju till Epstein bara liksom några månader innan han blir gripen och skriver så här att det är fruktansvärt hur de media behandlar dig och typ så här, han ger en råd så här att du ska inte kommentera det här, var bara tyst och du vet
så. Det är ju en så här vänsterintellektuell jude som just har skrivit om så här propaganda och
ja, kritiserar det.
Ja.
Mm. Jättemärkligt. Vad är det? En sak som vi måste prata om som faktiskt är ganska intressant, det är ju att Epstein har ju Epstein har väldigt mycket kontakter med Steve Bannon och Peter Thiel till exempel.
Mm.
Båda de är ju alltså Peter Thiel är väl, han är ju finansiär bakom mycket av magarörelsen kan man ju säga, och till viss del även alt-right sfären. Och Steve Bannon, han har ju också varit viktig för magarörelsen, väldigt viktig. Han har
han var väl, var han chefredaktör för Breitbart eller vad var det?
Han var väl det ett tag, ja, precis.
Och sen har han varit så här liksom, vad ska man säga, organisatör inom den mer liksom konservativa högern i USA.
Ja. Lite,
och man... även så här internationellt väldigt verksam med nätverk just och så här kontakter i Europa och påverka.
Jo. Ja, men precis. Ja, lite som en ideolog för många rörelsen.
Jag kollar på Peter Thiel. Han grundade ju PayPal ihop med någon som har ett lite judiskt klingande namn och Elon Musk.
Just det.
Och sen var medgrundare till Palantir.
Mm.
Mm. Sen man ju ragga alla alt-right-profiler han ju varit att ragga på och försökt finansiera.
Jo. Och i vissa fall har han ju lyckats.
Jo.
Det har han ju.
Och han har varit smyghomo också och blivit avslöjad med det.
Ja, nu är han öppen homo, mer eller mindre va? Bra.
Ja.
Bannon.
Han försökte stänga ner någon amerikansk nyhetssajt eftersom den avslöjade att han var bög.
Ja, Bannon gillar väl mer barn i och för sig.
På tal om alt-right så finns det ju ett mejl då 2011 mellan en av Bill Gates rådgivare och Epstein där han berättar om Christopher Poole som är 4chan's grundare.
Ja, just det.
Och den här mannen då säger då att Epstein, du måste träffa honom, han är fantastisk, han är jättesmart, han är en superhacker och sådana här saker. Och sen får han typ några veckor tillbaka liksom ett mail då från Epstein där han skrev, jag gillar mot väldigt mycket, mot är väl det han kallas då.
Mm.
Jag skjutsar honom, han är jättesmart och sådär. Och det som många har hängt upp sig på förstås, det är ju att Paul's alt-right forumet lanserades ungefär strax efter det här mötet med Epstein. Men det som också är intressant är att den här Bill Gates, vad heter det, snubben, han skickat mejl då ytterligare en kort tid efteråt med en artikel i, om det Wall Street Journal kanske, någon av dem där, som handlar om 4chan, där som handlar om hur 4chan liksom kan ha, alltså det här massiva grupptänket, hur man har liksom haft påverkansoperationer mot Google, hur man har gjort såna här jättemasstrollningar och såna saker och så. Och då skriver då den här personen att den här artikeln förklarar varför jag tycker att Poole är en sån intressant person, och liksom att den här potentialen för manipulation, den är enorm, typ, skriver han till Epstein.
Det bygger ju på anonyma poster som kan säga vad de vill då.
Ja.
Det har ju varit väldigt haft stort inflytande över, man säger, allt politiken i alla fall, meme-kulturen.
Och det, alltså det de här två liksom diskuterar, det är ju alltså kanske inte nödvändigtvis att de stödjer idéerna i sig, men snarare, vad ska man säga, hur ett sånt här verktyg kan användas för massmanipulation och sånt.
Hetsa, gå igenom mot varandra.
Ja, exakt. Exakt. Så det är mycket såna här väldigt, väldigt skumma, märkliga saker. Och, men återigen, det som jag tycker är så, det som är mest slående är ju två saker. Dels hur han gång på gång behandlas av de här mäktiga människorna som en jämlike, som, alltså minst en jämlike. Alltså, han är hela tiden en person som de här mäktiga politikerna och diplomaterna och bankirerna tar hänsyn till och rådgör med och kollar med och använder för att komma i kontakt med andra rika och mäktiga människor. Det är en sak som är väldigt slående. Och återigen, hur han hela tiden arbetar åt Israels intressen. Och det är ju någonting som media inte skriver om överhuvudtaget.
Nej, precis.
Ingenting. Alla dessa judar, alla dessa Israel-kopplingar, det är liksom bara slump eller någonting. Eller det, man försöker inte ens förklara det. För de skriver ju ingenting om det.
Ja, det är lite ett dilemma för dem. För, ja, förklaringen blir ju lätt antisemitiskt, att judar faktiskt här har samarbetat och konspirerat på olika sätt.
Ja.
Det går inte att komma ifrån.
Nej.
Och även det liksom är något som förbinder dem och är gemensamt att de är judar. Det är liksom inte slumpen att det råkar vara några judar, utan det är var och varannan person är judar och de pratar om sitt gemensamma ursprung och refererar till icke-judar som gojer och ser ner på oss. Och det har ju även så här offer som de har förgripit sig på sagt, typ att Epstein och de var väldigt så här rasistiska mot dem, typ.
Mm. Ja, det är också en viktig poäng. Är det. Förresten, han Richard Branson som också var det här. Är han jude? Är det någon som vet det?
Nej, det tror jag inte.
Han kanske inte är.
Han är väl byr-engelsk.
Ja.
Jag är för med det.
Det kanske han är. Men i alla fall, om man tittar på liksom de fyra personerna från Storbritannien som har varit mest liksom involverade här, då har du alltså prins Andrew, och du har ju Richard Branson, sen har du ju Peter Mandelson som är en Labour-topp, och han är jude. Och så har du ju Ghislaine Maxwell som också är jude. Så där kan, det hälften av de brittiska maktpersoner, brittiska inom situationstecken då, hälften av maktpersoner från Storbritannien som har haft mest kontakt med Epstein är judar. Och då kan man ju räkna hur många procent av Storbritanniens invånare är judar. Det är ju inte
50%.
Nej, definitivt. Definitivt inte. Och visst, ja, det kan vara en slump och så vidare. Men det är ju sådär gång efter gång. Du har massa Rothschild.
Men vadå, 100% av hans mer långvariga partners är judar då, om det är Maxwell och den där andra du nämnde?
Ja.
Eller har han haft några andra kända?
Jo, han har ju haft en svensk flickvän också. Innan Maxwell tror jag det var. Nu kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men hon har väl intervjuats lite i svensk media. Ja. Sen det här med Maxwell. Alltså det är ju så här. Hennes pappa Robert Maxwell. Det är också en extremt märklig figur. Och det blir ju lite. För han var ju då. Brittisk medborgare. Han ägde Daily Mirror tror jag. Och han var parlamentsledamot. Och han ägde ett bokförlag. Och han var.
Jag tänkte en fotbollsklubb också eller?
Ja, det är också. Väldigt känd i Storbritannien. Umgicks väldigt mycket i liksom överklassen och sådär. Det finns ett klipp från när Ghislaine Maxwell var liten. En svartvitt klipp där de är hemma i deras gigantiska mansion när det är jul. Och hon pratar riktigt som en sån här engelsk överklassunge. Men i alla fall, han var ju arbetade ju också åt Mossad. Det är ju principbelagt. Och förmodligen även MI6.
Det här är ju, alltså bara om man läser så här första meningarna på Wikipedia är så intressant. Ja, han är känd som Ian Robert Maxwell. Men han föddes som Jan Ludvig Hyman Benjamin med så här y och grejer. Och
ja.
Den 10 juni i dåvarande Tjeckoslovakien. Så det, i nuvarande Ukraina så en så här tjeckisk-ukrainsk jude som hamnade i Storbritannien och blev toppolitiker och ägde media, som du sa.
En rotlös internationell klick.
Ja.
Ja, de har det svårt. De har svårt att ta sig fram.
Ja. Men det som är så sjuk grej med Robert Maxwell, det är ju att han var ju alltså, det här pratar vi om en del i Motströms, att han var ju alltså brittisk medborgare. Han var aldrig medborgare i Israel överhuvudtaget. Men när han dog under mystiska omständigheter. För övrigt, det finns ett mejl där Epstein skriver att han tror att Robert Maxwell blev mördad av Mossad för att han försökte pressa dem på pengar. För att han var i stor ekonomisk knipa då när han dog. Men i alla fall, när han dog då fick han typ en statsbegravning i Israel på Olivberget. Alltså den finaste platsen då för judarna. Och alla var där, liksom presidenten, premiärministern, CIA-chefen. Alltså alla liksom israeliska toppar var där för att hedra honom. Han var alltså inte ens medborgare i Israel. Och premiärministern höll ett tal där han sa att Robert Maxwell, han har gjort mer för Israel än vad vi kan säga här och nu. Något sånt sa han.
Mm-hmm. Jag undrar vad han gjorde då, specifikt.
Ja, alltså det sägs ju att han, en grej som väl inte är helt belagd, men det är ju att han infekterade någon typ av mjukvara för, om det var amerikanska justitiedepartementet eller något sånt där, med något virus, så att israelerna hade en bakdörr och sådär. Men det som är så sjukt i alla fall, det är ju att Ghislaine Maxwell var ju så här totalt pappas flicka, du vet.
Mm.
Och han
döpte ju sin båt. Ja, precis, jag tänkte säga.
Lady Ghislaine, ja, precis, hette båten.
Det var den han dog på.
Ja, ja. Och det är lite så här, när han dör så tar Epstein lite grann över hans roll. Och även dottern. Det är det som är så sjukt.
Mm.
Alltså de blir ju typ ett par då efter att han har dött. Och de börjar tillsammans då göra lite liknande saker som Robert Maxwell. Agera åt Israels intresse på olika sätt och så här. Så det är så bisarrt hela grejen. Alltså det är jättemärkligt. Och det ska sägas också. Även Robert Maxwell utmålades som en rysk spion i brittisk media.
Yes. Ja. Of course.
Eller som en sovjetisk spion då.
Yeah.
Men han hade väl lite kontakt med Sovjet. Alltså han,
för Ukraina-kopplingen eller vad?
Nej, men han jag tror att han var engagerad i att flytta judar från Sovjet till Israel bland annat.
Mm.
Var han. Så väldigt märklig människa. Och han stal ju alla sina arbetares pensionspengar också. Gjorde han.
Det. Oj. Ja. Men det där var ju en grej med Ghislaine i alla fall. Hon, den här kvinnan, Virginia Guffrey, minns ni henne?
Mm. Ja.
Hon är ett av huvudvittnena mot Epstein och henne då. Ghislaine. Och hon tog ju mystiskt självmord förra året i april.
Det var ju skitskumt.
Ja, och alla bara tror att ja, men hon bestämde, just nu när Epstein är så jävla hett och i alla löpsedlar, ja men då tar jag livet av mig, just när jag får rättning för allt det här.
Ja, hon hoppade under en buss väl?
Ja.
Tror jag.
Men det fanns ju ett vittnesmål med henne när hon pratade om hur hon blev behandlad när hon bodde med dem. Och att alltså, de pratade ju om gentiles som någonting smutsigt. Och att hon var som en lägre stående människa. Hon sa att speciellt Ghislaine var en riktigt ond människa.
Ja.
Mm.
Det finns faktiskt en ganska bra dokumentärserie på Netflix om Epstein. Och det finns ett avsnitt handlar om just Ghislaine. Och hon verkar vara ett riktigt psykfall alltså.
Mm.
Alltså riktigt. Många av de här unga tjejerna som har varit offer, de säger ju typ att hon var värre än Epstein. Alltså hon var mer ondskefull och så här hatisk mot dem.
Jo, men hela den här grejen bekräftar. Jag gjorde ju en video häromdagen med mina tankar angående Epstein. Och en tanke som jag hade var ju att många har ju fått rättning nu efter att ha blivit kallade konspirationsteoretiker i många år. Det här är ju världsjudendomen. Det här är ju ett nätverk som har hållhakar på våra länders ledare, helt enkelt. Och som du också säger så har ju många ledare varit väldigt villiga att ingå i det nätverket. För att de vet att går de till Epstein, där finns det makt, där finns det pengar. Där får man kontakter och där kan man gå vidare. Och vi ser ju hur många av Sveriges ledare, hur de får mysiga jobb efter de har sagt upp sig från politiken och så vidare. Så det är lite så här det fungerar. Nu ser jag inte att Stefan Löfven har varit där kanske, men många andra politiker har definitivt varit kontaktade.
Hade han kunnat skriva mail på engelska så hade han säkert varit där.
Precis.
Men ja. Han kan ju inte engelska. Men
en annan grej är ju att någon vet ju allting. Någon som inte är Epstein vet, har alla dokument framför sig och sitter och skrubbar de här namnen.
Pam för Bondi.
Pam Bondi, men hela personalen där, det är en jävla uppgift att skanna och vad fan de håller på med. Och så ska de kolla igenom allting och se till så att rätt namn, rätt plats, alla detaljer som de inte vill komma ut, inte far ut. Det verkar som en del saker har släppt som de har tagit tillbaka. Jag vet inte om ni har sett det.
De tog ju tillbaka. Alltså de hade ju missat att censurera namnet på offer. På tusentals dokument. Det vet jag att där fick de ju ta tillbaka en massa. För att deras advokater hotade ju att stämma och sådär. De missade alltså att göra det, vilket var det viktiga enligt
den här. Vilket var nya förevändningen till all censur.
Ja, men de missade inte att liksom censurera de intressanta grejerna.
Nej, men de säger att Pirate Nation på X som rapporterar säger: "The Department of Justice has removed 86-page internal memo from its public Epstein files repository that listed possible co-conspirators in Epstein crimes." Och det är såna här typiska, alltså misstänkta personligheter som har köpt eller hanterat konstiga grejer med Epstein som fanns där men nu är borta från filerna.
Just det, ett sånt som jag upptäckt som är borta men som man kan hitta via Archive. Det är ju ett mejl som ni säkert har sett där en person med mask. Nej vänta, är det? Jag tror att det är en dålig maskning eller något sånt där. Men det är en person som skriver till Epstein: "Jag ger dig tillåtelse att döda honom." Han har ljugit för mig och för dig. Du vet, vi kan inte tolerera det där. Och så här. Och det är ju ett sånt där mejl som har cirkulerat massor. Så här. Åh, vem är det som ger Epstein tillåtelse att döda och så där. Och det har man plockat bort faktiskt.
Ja.
Men det finns ju att tillgå. Men alltså, nu minns jag inte hur jag kom fram till det. Om det var så att maskningen var dålig eller vad det var. Men jag tror att det är vad heter, en ung kvinna som jobbar som typ assistent till honom som skriver det. Och då kan man ju tolka det här vad heter mejlet ur ett helt nytt perspektiv. Och då framstår det ju inte som alltså en riktig liksom, order att gå och döda någon. Utan mer som en arg kvinna som skriver. Liksom. Så det är märkligt att de har tagit bort det. För då blir det så här, vad är det här för någonting? Jag kanske har tolkat det fel. Mm. Men jag vet inte. Alltså, det är väldigt, väldigt märkligt.
Ja, folk blir ju ännu mer misstänksamma när det försvinner saker. Definitivt.
Och Trump, det finns ju en intervju med Trump där han säger typ att ja, det finns ju fler dokument som inte släppte. Men jag tycker att Pam Bondi ska ge sig nu. Jag tycker att det är dags nu att alla går vidare från hela den här Epstein-grejen.
Ja, de vill inte att Bubba ska komma ut. Bubba
just det.
Då är det kört.
Han är så jävla sur över det här, Trump. Alltså.
Ja.
Han är så jävla
kräft. Han förväntar sig att folk glömmer. Liksom. Han har ju pratat om att sånt här ska släppas. Och sen helt plötsligt när det börjar bli dags, då började han svettas och ville bromsa.
Mm.
Han är ju skitsur över att folk tjatar om det här.
Ja, men det, alla
republikaner som gör det kallar han ju för vänsterextremist.
Men det är konstigt för liksom... just den här konspiratoriska kritiken mot djupa staten och eliter och så, den kommer ju mycket från republikanernas gräsrötter och deras här mer vissa mer så här frispråkiga och radikala företrädare typ som, vad heter hon, Marjorie Taylor Greene som hon har avgått nu typ.
Ja.
Men alltså det är många som liksom har vart för det här från det hållet, så det är inte så här ett oväntat eller konstigt krav att det här ska komma ut, men
nej.
Helt plötsligt så här låtsas man som att man inte känner till att folk vill veta om det här och folk är nyfikna på 9/11 och vem som mördade Kennedy och sånt. Sen skillnaden är ju att det här med Epstein har de ju massa dokument som de bara kan släppa enkelt.
Och han den här jävla indien som FBI-chef, vad han heter?
Ajit.
Cash Patel.
Pajit.
Valhalla-Indien.
Ja, Valhalla-Indien. Höll inte han på massor om Epstein och så här, vi ska gå till botten med det här. Mm. Liksom, jag vet att det finns någonting där. Vi kommer inte liksom att nöja med något svammel och censur och grejer. Och nu sitter han och rycker på axlarna, du vet, när han intervjuas.
Att de är så här oärliga populister som säger skriker högt och lite allt möjligt när de är typ i opposition och ska återerövra presidentposten typ. Men sen när de väl har makten, då bara nej. Det är helt vanligt.
Det är också inkompetent faktiskt. Halva Trumps administration är väl typ poddare och Fox News som pratande huden.
Det är ju så. Det är ju så.
Som det här ärkemongot. Vad heter den här krigsministern? Pete Hegseth.
Ja. Jo, han är ju...
Men det som är mest slående, otroligt värdelös media har varit. Och man hade ju som inga höga förhoppningar på dem innan. Men hur fan kan man sitta som journalist och... tro att man som gör någonting vettigt med Epstein, mansgris och Ryssland och sånt. Varför tar man inte bara livet av sig om man beter sig så?
Nej, men det...
I alla fall säg upp sig från där, vilken skittidning de arbetar på.
Problemet är att de gör ju bara sitt jobb. Alltså, jag tror speciellt i Storbritannien där hela den här Rysslands grejen är som störst. Där är det ju garanterat så att speciellt det här med Mandelson, det har varit så omskakande. Och de här tidningarna som skriver om det här, Daily Mail och sånt, de tar ju typ direkt order från 10 Downing Street. Där är det ju så, okej, det här är helt absurt. Men vi måste köra på det. Vi måste få folk att diskutera vad heter det, Putin istället för Mandelson.
Men det är så intressant hur alla är ombord. Alltså alla vet vilken vinkling som ska göras.
Jo, men det är för att det är en rätt så enkel så här kalkyl propagandamässigt. Typ så här, eliten i västvärlden så här, tappar skitmycket anseende. Samtidigt så har man en agenda hela tiden och det är hetsen mot Ryssland. Så då kombinerar man dem så här. Ja, nej, men det är Rysslands fel. Det var Ryssland som höll på med Epstein. Liksom.
Mm. Piers Morgan, han är ju tillbaka nu. Han försvann ju där några veckor efter Nick Fuentes-grejen faktiskt.
Ja.
Men han är ju tillbaka nu. Och jag såg lite grann av ett program han hade när han diskuterade det här. Och där hans gäster höll på att diskutera Israel-grejen. Och så säger Piers Morgan alltså hur han var liksom arbetade för Mossad och utpressade folk och så här. Och så säger Piers Morgan helt plötsligt, jo, men jag kan mycket väl tänka mig att Epstein jobbar som en agent åt Putin. Det kan jag absolut göra.
Men var det inte där, vad heter det, Anna Kasparian tappar det helt? Och ja. Snacka om att, alltså, vi måste utreda alla de här offren och alla, vi måste hitta och ställa dem till försvar. Vi kan ju inte fortsätta stödja Israel som är överallt i de här dokumenten och allt sånt där.
Ja, det är Morgan, han bara Putin, Putin, Putin. Ja. Han låtsas som att de pratar om något helt annat.
I Trumps maga i USA där woke är dött och allting, så tusentals procent fler uträtts för antisemitism än folk som är uträtts för medverkan i Epstein-härvan.
Ja.
Ja, så är det ju.
Intressant.
Det enda som jag hittar som har fått verkliga konsekvenser nu det här senaste då, det är ju dels Mandelson. Mandelson var ju, vad heter det, han var ambassadör i USA, va, tror jag. Keir Starmer hade utsett honom till ambassadör.
Mm.
Trots att han kände till att han var kompis med Epstein.
Och trots att han var jude.
Och trots
eller
att han
kanske,
var jude.
Eller kanske tack vare.
Ja, precis. Och han har ju typ tvingats bort och nu diskuteras det, för han har ju blivit adlad och sitter i överhuset. Och man, nu pratas det om att han ska förlora det också. Det är ju en, nej, och dessutom har de inlett en, polisen har inlett en utredning också, för att han har ju då skickat, alltså kanske inte statshemligheter, men han har ju skickat typ så här hemlig information när han har suttit i regeringar till Epstein.
Ja, som möjliggör insider trading och...
Jo, typ så här, hur man ska, alltså, nya skatter på de allra rikaste och sådana där har han skickat till Epstein. Så att de ut, och sen är det en slovak, han, nu vet jag kommer inte ihåg vad han heter, men han var Slovakiens nationella säkerhetsrådgivare. Han hade en massa snuskmejl med Epstein, han har också tvingats avgå. Men annars tror jag inte att det har varit, jo, alltså folk har ju avgått och sådär, fått paus, det är ju... Men inga jättekonsekvenser.
Men den här Algeriet-juden till exempel, han var ju så kallad modellagent eller någonting och verkade ju så här, liksom leta upp utsatta kvinnor som han kunde skicka vidare till Epstein, och så fick han massa pröjs för det. Hans kommentar i media var väl typ att ja, om polisen kallar till förhör kanske jag kommer, men jag har inte så mycket annat att säga typ. Så, alltså, alla sådana människor borde de ju ta in på förhör åtminstone.
Ja, han har ju uppenbarligen varit en hallig åt Epstein.
Jo.
Han har fått så här, flera tusen euro i månaden. Och vi
han hade väl typ 20 000 kronor i månaden i passiv inkomst för att så här, leta kvinnor åt Epstein typ.
Ja, och så fick han betalt för varje kvinna också. Mm. De har ju hittat två överföringar på motsvarande 100 000 kronor.
Ursäkta att jag avbryter, men innan vi kommer för långt från Mandelson så var väl hans ursäkt typ att han var bög och visste inte vad... Ja. Så vi visste inte vad Epstein höll på med, typ att det här är en kvinna. Får man göra så?
Ja, eller han menar väl typ att, ja men vadå, jag är ju bög. Jag
har ju frikort, jag tillhör eliten, är jude och är bög.
Ja, men han menar väl att Epstein aldrig hade introducerat honom till den här liksom, unga flickor och sånt. Men en sak som är rolig att läsa, jag har läst en del mejl mellan Mandelson och Epstein. Det är ju så här att Epstein... Vid minst två tillfällen måste gå in och vara så här förmedlade mellan Mandelson och hans toyboy liksom. De bråkar hela tiden och så går Epstein in där och medlar och pratar med den här snubben. Jag tror han är typ vad heter sydamerikan eller något sånt där. Han har ett sydamerikanskt namn och typ så här. Och Mandelson bara, åh, tack för att du pratade med honom. Nu äntligen lyssnar han och sådana där saker. Så Epstein är som så här,
äktenskapsrådgivare åt bögar.
Ja, exakt, exakt. Men förmodligen var ju kontakten med Mandelson så pass viktig att han var beredd att göra sådana saker. Och,
ja, eller så var den där partnern någon form av så här resurs åt Epstein då liksom, och Epstein bara så att beordrar han att bete sig typ.
Mm. Jo,
om man ska vara konspiratorisk.
Det, så kan det vara också. Det som blir intressant nu att säga att många säger att det här kommer att bli Keir Starmers fall. Han är ju redan så, alltså typ den mest hatade premiärministern någonsin i Storbritanniens historia. Hans siffror är numera lägre än Liz Truss. Ni minns, hon var typ premiärminister i en månad eller något.
Ja.
Och
hon är ju anti-invandring nu, BTV.
Jaså?
Det är sjukt.
Nu är hon det.
Hon hade chansen att göra vad hon ville, men nej. Nu är hon anti-invandring.
Ja, nej, men alltså det finns ju, jag vet inte om ni har sett den här debatten som var i parlamentet där Keir Starmer skulle förklara liksom vad han visste och inte visste och vad han tänkte göra. Och där var det ju bland annat att det fanns ju krav på att alla dokument rörande utnämningen av Mandelson till ambassad skulle offentliggöras då. Så att alla skulle kunna få se hur mycket Keir Starmer visste om det här med Epstein. Och då hade ju Keir Starmer då beslutat att jo, vi ska offentliggöra det, men först ska typ min egen någonting gå igenom dokumenten och censurera allt som utgör ett hot mot nationell säkerhet. Och folk i parlamentet blev helt galna. De blev så arga så att han var tvungen att backa från det på plats och sådär. Alltså hela parlamentet kokade, även han, folk i hans egna parti skrek åt honom och sådär.
Just det, i Storbritannien får de skrika mer i parlamentet, typ.
Eller ja, men det är för att de sitter mitt emot varandra, partierna.
Ju...
I Sverige sitter de ju så här efter valkretsar. Så det är ju mycket så här tråkigare.
Det är för att de har peruker, det är därför.
Men har de det?
Har de inte?
Nej.
Det ska ha peruker.
Nej. Ja, det är domstolar och de har peruker.
Kanske talmannen har, inte allihopa.
Jo, talmannen har nog det. Men de sitter i alla fall, partierna sitter tillsammans. Och, de, och typ Labour och Tory sitter ju som mitt emot varandra på så här, alltså det ser ju ut som typ en fotbollsarena nästan. Där de sitter mitt med råd, så skriker de och kastar grejer. Det hade säkert varit mer livat i Sverige om partierna hade suttit med varandra i Sverige också. Men det gör de ju.
Nej, men det är viktigare att komma överens.
Jo.
Det ser man ju mest i hur de gullar med folk. Alltså när de väl kommer in i värmen, då är alla kompisar.
Den enda som från SD som faktiskt bråkade, det var ju vad hette Ekeroth, ja. Juden. Han stod ju typ och så här kallar dem för kräk och kriminella och så där i talarstolen.
En baserad...
Sen hamnade han i trogbråk och försvann. Typ.
Ja, exakt.
Han är ju på Samnytt och sprider sanningen.
Ja, jag tror han gjorde väl någon så här lokal politisk comeback också, typ.
Jo, i Dalarna,
han är väl inte helt ute. Nej, precis.
Jo, men en annan grej innan vi lägger på Epstein, det är den här Gamergate Epstein-varianten.
Just det.
Och, alltså, det är kombinerat med den här teorin att han fortfarande lever. Och det är en sån här sak som inte verkar dö då, ironiskt nog. Och jag undrar så ibland, är det här för att vattna ut Epstein-grejen? Att vi, alltså att vi ska fokusera på om han lever eller inte och bli så distraherade av sån skit? Eller kan det vara så att den helt enkelt bara lever? För nu är det folk på X som påstår att det finns fotografier när han går på stan. Jag vet inte om ni har sett den bilden.
Ja, och jag såg just innan sändning här att prins Andrews före detta flickvän tror att han lever. Och hon säger att han har förmodligen flytt till Israel. Hon hävdade att det fanns planer på att han skulle rymma från fängelset och fly till Israel och få skydd där.
Ja, och det finns nu dokument. Jag har inte läst dem ordagrant, men rubriken sa att de typ erkänner att de har fifflat med kroppen och såna saker. Att de har gjort en fake kropp när de bar ut han från fängelse och sånt där.
Men jag ska säga,
det finns ju fog för konspirationer just eftersom så här kameror slocknar och allt bara var så här konstigt kring det.
Jo. Mm. Jag tror att
det tar ju bort energi från det faktum att han var en internationell hallick åt
politik. Jo, alltså det är ju ett sidospår och en separat fråga, och det är inte så politiskt relevant. Det är mest relevant för Epstein själv om man dog eller inte.
Alltså en massa små flickor blir ju inte ovåldtagna för att han För att oavsett om han lever eller är död.
Nej, och det han har gjort fram tills han, att han fängslade kvarstår ju och är ju det som är intressant. Liksom.
Mm.
Ja. Det folk har hittat i alla fall ett konto om det är, han har spelat Rocket League tydligen för 3 dagar sedan och det var igår. Mm. Så väldigt nyligen. Och när folk hittar det här kontot, det är Fortnite och Rocket League, då blev det helt plötsligt privat från att ha varit ett offentligt, vad heter det, public då, konto i flera år, alltså sen någonsin.
Just det.
Och då har Fortnites officiella ex-konto har gått ut och sagt att det här är bara någon som håller på att trolla. Att det är någon som har bytt till det här namnet och Little Jeff. Littlest Jeff 1 nyligen för att det ska se ut som att han är aktiv. Men då är det någon som har skrivit en community note till den här ex-posten och sagt att under, vad heter det, 2025 Wrapped, då kan man se att det här kontot har varit aktivt under det här namnet under hela 2025. Så att Fortnite ljuger alltså rakt ut. Och då är folk i kommentarerna och frågar bara, varför känner Fortnite att de måste gå ut och att ljuga? Alltså först ska de dementera, men inte bara dementera, de ljuger också om kontots verklighet. Så folk är jävligt skeptiska nu.
Jag kände inte till det där att man hade kunnat se faktiskt att det var aktivt så länge. Fan vad sjukt.
Jo, det är fan jävligt sjukt. Så han har suttit där och gamat typ hela tiden.
Vi vet ju att han var en gamer. För att det finns ju ett mejl att han blev avstängd från Xbox Live. Förmodligen för att skrika neger åt Call of Duty. För det var ju så här harassment of other players.
han har jävligt dålig kill-death ratio också, säger folk.
Ja. Och efter, det som är roligt är att det där skedde just efter att det finns ett mejl han skrev, ett argt mejl som han, ett utkast av ett mejl. Det syns alla att han har skickat det till Bill Gates. Men där han skriver typ så här att han i princip gör slut med Bill Gates. Det framgår att han har tvingats avgå från de post i Gates Foundation eller något liknande på grund av alla skandaler och så här. Och han bara, du bara kräver och kräver. Efter att ha fått könssjukdomar av de här ryska kvinnorna så vill du att jag ska ordna antibiotika som du sedan ska smyga in i din fru som du har smittat och liksom skicka, vad heter, beskrivningar av hur din penis ser ut och så här, bla bla bla. Och just efter det så blir han avstängd från Xbox Live. Och sen efter det registrerar han sig för att börja spela WoW istället.
Jo, då är det nyheter angående WoW. Jeffrey Epstein allegedly laundered money via World of Warcraft in-game gold. You buy gold with dirty cash, transfer between accounts to obscure the trail, then sell it for clean fiat. Steve Bannon ran Internet Gaming Entertainment, a firm that paid low-wage Chinese workers to farm World of Warcraft gold and sell it for real money, reportedly raising over $60 million, including from Goldman Sachs. Det är jävla smutsigt.
Har ni sett förresten Steve Bannons intervju som också kom ut nu?
Jo, eller lite grann klippen har jag sett.
Det frågar ju Steve Bannon, så är du djävulen själv? Och Epstein bara, vad menar du? Varför frågar du det? Ja, men typ, du har ju alla attribut som djävulen har så här och bla bla. Nej, men jag har en väldigt bra spegel, svarar han så här, så flinar han typ.
Jo, han spelar lite pseudo-intellektuell i den där och säger att barn inte ska lära sig skriva för att det begränsar intellektet.
Just
när man använder bokstäver på smala rader, vet du.
Ja, han har se intervjun, den är intressant. Han har extremt mycket tankar om allt möjligt, om matematik och ekonomi och filosofi och
Du, fall inte under hans spell nu.
Nej, jag blir så Epstein-följare efter Epstein hans död.
Jag är inte Nick Fuentes.
Då kommer det mail från Epstein.
Exakt, exakt.
Ja. Nej, men vi måste bryta här. Det var väldigt intressant. Mycket som har kommit ut om Epstein i veckan. Och det kommer ju förmodligen mer framöver. För det, alla filer är inte rannsakade än. Men ja, vi tar en liten musikpaus här. Vi tackar Simon. Jag tror du vill lägga på.
Jo, jag har lite
tack för din
annat. Du måste läsa mer om Epstein.
Exakt. Återgå till databasen här.
Tack. Vi ska lyssna på lite musik. Det blir... Scroll. The Hope County Choir. Keep your rifle by your side. Och så sen är vi strax tillbaka.
Nordiskradio.se.
Ja, och då var vi tillbaka. Så vi fortsätter med lite goda nyheter. Ingen sköts ihjäl i januari 2026 i Sverige. Enligt rapporten i alla fall. Enligt SVT så har ingen skjutits till döds i Sverige under januari månad. Det första hela månaden på 8 år när det inte varit en dödsskjutning i landet. Frånvaron av brott är numera så anmärkningsvärd att SVT behandlar det som en nyhet i sig. Och då kan man ju tänka så här, finns det ett intresse av att bara inte rapportera ett mord?
Eller? Ja, alltså jag tror ju att det är lite att ta ut så här segern i förskott i alla fall. Det... Mm. Ja.
Jag undrar om någon har skjutit sig död sen dess i februari då? Om de kommer i kapp.
Jo, nej, men för man kan ju man hittar ju mördade folk i efterhand ofta.
Men... Mm. Men de säger ju också att det här är ju ID-gängets politik som har spärrat in många på ganska kort tid. Kan det faktiskt stämma att det har gjort lite verkan?
Jo, mycket möjligt, men jo, det har funnits tillfälliga pauser i allting när det skjuter bort varandra, men det kommer ju att uppstå nya.
Sen är det ju också
nya krafter.
Att ökenmänniskor gillar ju inte snö och vinter.
Nej, exakt. Faktor. Det kan finnas många olika faktorer, men vad
ska man... Jag misstänker att så här januari och typ februari är så här lågsäsong generellt för utomhusvåld.
Jag minns däremot att det var en chock förra året i januari. Då var det mycket sprängningar på en månad. Mm. Och då var det folk som alternativ media rapporterade mycket om det. Sprängningarna kanske har blivit lite ute nu. Jag vet inte.
Mångkulturen funktionerar alltså. Nej, men det är ju bra att förbereda sig på att det faktiskt kanske kan bli långt någon gång, men mångkulturen är fortfarande ingenting man vill ha. Man måste som operera helt bortom att skapas brottslighet och så vidare.
Jo, precis. Det är ju, brottslighet är ju dåligt i sig och så, men folkutbyte är ju inte bra även om man tar in laglydiga människor som inte begår några brott och bara byter ut oss. Det gäller att hålla koll på den bollen också.
Jo.
För det kan ju, alltså, det kan ju också vara så här typ, ja, de lyckas införa jävligt mycket så här övervakningssamhälle och ha poliser i varje gathörn typ så här, ja, okej, ingen dör och det begås inte så mycket brott, men vi har fortfarande så här folkutbyte.
Mm.
Jo, men det är lite det de önskar tid gänget. De vill ju spä ut det. Att gå sakta men säkert.
Jo, och de vill väl definitivt ha såna här nyheter typ nu när det är valår, för de har ju liksom inte när det gäller invandring och återvandring och sånt så är det ju mest så här lite prat och vaga löften och utredningar och saker som kan hända någon gång kanske.
Mm.
Och löften inför kanske valet och vad som ska hända om de får vinna igen, men de har ju inte liksom fundamentalt påverkat demografin i positiv riktning, utan det har ju fortfarande kommit in en del invandrare och inte utvandrat någon större.
Nej, precis. Vi har ju haft det här utvandringsbidraget och
det var en person som
nappade på det.
Det var en handfull som ansökt och en som var kvalificerad typ.
Men var det där 300 000 kronor?
Nej, det börjar i år, så det kommer säkert komma mer.
Ja. De väntar kanske på de där stora pengarna för att få hem.
Men vadå, ja. Har inte Tidö-regeringen hållit kvar invandringen på samma rekordhöga nivå som sen 2015 till 200 000 i året?
Ja, det är 200 000 medborgarskap sen de tog makten. Det är för mycket alltså.
Och på hur lång tid? 2 år? 3 år?
Det är 3 år. Det här är ju valår nu, så det är snart 3,5 kanske.
Ja, ah, okej. Okay.
Så det är en hel del folk. Och det är väldigt lite snack om att typ stänga gränsen eller något sånt där.
Och nu... Nej, de vill ju låtsas lite att de har lyckats. Typ. Att det har hänt något fast de inte har det.
Ja, men att de har så här lyckat recept som att ja, men nu blir det lugnt och nu kommer de att passa in och vi inget, behöver inte tvångsblanda er utan det bara funkar.
Inget bly i luften när du köper din falafel.
Nej, precis.
Tvångsblandning utan tvång. Jo.
Ja, det är tvång för att de bara är här.
Jo.
Så ja, vi får se vad de kokar upp. Det kan ju vara valfläsk och bara dölja alla mord. Det kanske var typ 10 pers som sköts till döds. Det vet man ju inte säkert. Men ja, det är väl goda nyheter antar jag. Att det skjuts mindre. Sen hade vi den här stora nyheten om Dumpen. Och alla känner väl till Dumpen. Det är 2 personer som fiskar efter pedofiler på internet och hittar sjukt många. Så jag är fan... Sen jag först hörde talas om Dumpen så har de ju fångat hur många som helst.
Jag tror inte de är 2 personer, de är nog ett
gäng. Ja. Men det är Sara Nilsson och Patrik Sjöberg som är frontpersonerna.
Ja, hon är väl ansvarig utgivare. Fan.
Ja, så att... Ja, de utger sig för att vara barn på internet och folk sexchattar med dem och så bestämmer de träff och sen så hänger de ut dem. Men då har det varit lite sådär med uthängningen. Jag vet inte, jag tror vi har diskuterat det tidigare, men de går inte direkt ut med namn och bild och sånt där. Men de filmar dem, men ger inte namn. Typ. Jag vet inte. Men nu har de i alla fall åkt dit för att de fångade fel person helt enkelt. Så en polisanställd från Östergötland som sexchattade med det han trodde var ett barn blev uthängd av Dumpen. Nu döms den ansvariga utgivaren Sara Nilsson för grovt förtal för att ha exponerat pedofilen. Så han är ju polisanställd, men han hade också jobbat åt SVT eller SR.
Det var nog radio, för han var radio, ljustekniker SR. Utbildade i grunden.
Så var det. Så att han har säkert många kompisar i systemet.
Ja, och framförallt kan han väl systemet lite och ja, är mer benägen och bättre process än folk i genomsnitt.
Ja, så hon har blivit dömd för då förtal och hon ska betala skadestånd. Villkorlig dom och 60 dagsböter på totalt 14 400 kronor. Vad är det här med 500 000 kronor? Ska hon inte betala dem, eller? Det är rättegångskostnader.
Det är rättegångskostnader. Jag tror att den där jäveln liksom drog på att ja, men jag har jobbat typ ett par hundra timmar och så. Och jag ska ha typ 2800 spänn i timmen för juridiskt arbete. Och det, jag vet inte fan, det... Om inte han är jurist så är det ju oskäligt att han får full så här, lön eller timersättning som...
Han alltså försvarar sig själv.
Ja, jag tolkar det. Det ska ju inte vara allmänt åtal i alla fall när det är förtals. Normalt. Så då har han ju jobbat själv med att driva det här.
Nilssons advokat säger: jag menar att Sara är oskyldig. Hon har inte begått något brott och det här är inte att kvalificera som förtal. Jag menar att hon aldrig borde blivit dömd. Den svenska rättsordningen när det gäller tryckfrihetsmål är under all kritik och motsvarar inte krav enligt Europakonventionen. Och det är ju sant. Hon är ju ansvarig utgivare. De har ju rätten att publicera? Har de det eller har de inte det? Jag vet inte, du kanske har koll.
Jo, men alltså om man har en ansvarig utgivare, då betyder det ju att det som publiceras på tidningen faller på den. Alltså den personen är ansvarig för innehållet. Det betyder ju inte att tidningen får lägga upp vad som helst utan konsekvenser. Sen har ju tidningar liksom mer svängrum normalt sett, och kraven för att något ska ses som förtal är ju högre för en tidning, för att det ses som ett legitimt sammanhang att granska människor i och lyfta fram mindre bra saker. Medan som en person, privatperson bara sitter och skvallrar om en annan privatperson på nätet, så är det ju inte så här journalistik på samma sätt.
Nej,
så det, man har ju lite så gräddfil som tidning och som journalist och ja, med en ansvarig utgivare framför sig. Men ja, vår ansvarig utgivare blir ju dömd för HMF titt som tätt, eller våra olika ansvariga utgivare. Och det är väl hets mot folkgrupp, förtal, upphovsrättsbrott kanske och sånt som en tidning kan åka på. Ja, det är så det funkar.
Och sen är det ju så att när de sexchattar med en fiktionell person, alltså ett fiktionellt barn, och bestämmer träff och kanske skickar massa bilder på sig själv och äcklat sig, så är det tekniskt sett inte olagligt. Visst är det så?
Ja...
För det handlar inte om ett riktigt barn.
Precis. SD har ju föreslagit att det ska rättas till det där, att polisen ska få använda brottsprovokation och sådär, och att de som söker kontakt även om det inte finns ett riktigt barn ska liksom kunna dömas.
Jo.
Så får man skick som bildar på sina grejer åt en vuxen kvinna då, alltså. Frågar åt en kompis.
Ja, det är...
Så är helt okej. Okay.
Det är bara köp på.
Alltså, jag fattar inte jämförelsen riktigt.
Nej, men det är ju olagligt, det är ju sexuellt trakasserande att skicka massa penisbilder till kvinnor.
Ja, men alltså,
det är inte att rekommendera hur som helst.
Borde inte vara minst också när man gör det med en...
Jo.
Med något man tror är ett barn, men är en vuxen kvinna.
Men då ska hon alltså anmäla det.
Jämförelsen är att du får ju typ skicka så här, eller jag vet inte, när du får väl inte. Du får inte skicka dick pics till en polis. Men ja...
Nej, men alltså, hon skulle jag måste anmäla förstås. Jag var lite dåligt exempel.
Det blir ett helt annat mål då, men visst så skulle ju hon kunna göra det. Men då säger han, men jag trodde att det var ett barn.
Ja,
så vinner han i rätten. Sjukt.
Okej, får en halv miljon.
Ja, men det är faktiskt... Jag tycker att det är helt rätt. Alltså, om du har en massa jävla... rovdjur som är ute efter barn på internet, och så lyckas du fånga en i en fälla. Det är fan klart du bara spärrar in dem.
Självklart.
Ja, de hade ju alla intentioner att göra det de skulle göra. Så.
Ja, alltså grejen är, om man ska titta så här autistiskt, juridiskt på det, så många försvarar sig typ med nej, jag skulle inte göra något, utan jag skulle bara så här påtala att det var olämpligt och sådär, men ja. Jag har ju aldrig sett något sånt fall då det har känts trovärdigt liksom.
Nej, jag har ju sett några klipp när folk blir filmade och säger, jag visste att det var ni. Vet du, jag försökte också sätta dit pedofiler på internet. Det var jag som försökte sätta dit er, vet ni. Ja. Genom att låtsas vara pedofil så vinner jag. Nej, fy fan. De är riktigt vidare, de här människorna. Faktiskt. Så det är ett viktigt arbete, och det tycker Jimmy Åkesson också. Så han har kommenterat det här och har också swishat till Nilsson, Sara Nilsson, för att stödja hennes böter här.
5 kronor.
Jo,
nej.
Enligt rykte så var det 5 kronor.
Han klippte bort beloppet.
Jo, det är fan lustigt att han gjorde det. Men det kanske var... 1 miljon eller 6 miljoner kanske.
Ja, men framförallt såg SD på sig att de som parti skulle kunna betala hela rättegångskostnaderna om Dumpen ville det, och det antar jag kanske att de vill.
Det är jättekonstigt att de inte sätter summan.
Jo. Men det, bara kunna ha
det hade man velat skryta med, hade man inte det? 142 000 eller vad det nu är.
Nej, men alltså, han har inte gjort det, utan Åkesson donerade personligen lite symboliskt, och sen gav han erbjudandet att SD som parti skulle
täcka
kostnader om de ville det, typ.
Så hans var inte hela partigrejen, alltså? Det var inte
nej, det var hans privata, typ. Nej, och det är ju bra gjort av SD. Det går ju hem och är ju vad folk vill ha.
Jo, precis. Det där var ju ett smart drag, och det är sällan man ser att Sverigedemokraterna är smarta. Alltså, de försöker ju kanske vara populistiska ibland, men ibland så blir det bara så fel. Som den här skjutningen, vår värsta skjutning någonsin. När deras svar på det var att förbjuda de här populära vapnen som just hade blivit lagliga, som jag förstår det, med Rambo-grepp.
Ja, alltså, det finns ju oftast så är det bara tomt prat och ofta totalt negativt, men att om det skulle betala Dumpens rättegångskostnader så skulle det faktiskt vara någonting konkret positivt för en gångs skull.
Jo, det är smart också, för SD har ju pengar, för dem är där liksom små pengar, så de förlorar inget på det. Dumpen tjänar mycket på att slippa betala det där, och folk kommer tycka att SD har gjort något bra, så det är ju vinn, och det är bara typ så här media och folk som är så här paragrafryttare som typ så gnäller att det här är olämpligt att ett parti stödjer brottslighet, typ. Det sänder helt fel signaler när lagstiftare beter sig på det här viset. Men det är ju, nej, det är liksom lite, inte direkt radikalt, men det är lite så aktivistiskt och modigt av dem ändå, och visar ju att de vill ändra liksom lagar och så på vad det gäller det där, typ. Men det är samtidigt lite bakvänt. Christian Petersson har ju belyst det där att vad heter det, grovt förtal ska de ju ändra så att det blir automatiskt fängelse, tror jag var. Och det kommer ju få konsekvenser för Dumpen, att riskerna för allt det de gör blir ju omedelbart och mycket högre. Jag vet inte om det här förtalsmålet var det enda de har fått emot sig, eller jag tror de har haft fler kanske, men grejen att de ger sig på mycket människor, och liksom om 2-3 stycken sådana eller en åklagare tar tag i det och så kan de ju få en jävla massa fall emot sig, och ja, då blir det ju fängelse och mer svettigt för dem. Påverkar
det. Alltså, det är ganska vidrigt om någon skulle ta på sig och försvara en massa pedofiler, alltså. Det är fan illa. Vilket kall i livet man har. Det är som Nick Fuentes ungefär.
Men det är, Christian la ju faktiskt upp en intressant grej här på Substack. Han har ju blev ju stoppad lite. Det var lite liknande som när polisen gjorde husransaken hos mig när jag var utomlands. Han kom hem från en utlandsresa här i månadsskiftet. Och då stoppar polisen honom på flygplatsen och tar all hans elektronik, trots att han är journalist och att det är så uppenbart olämpligt och källskyddat material och så. Så han bestred det och fick tillbaka det efter några dagar, typ. Men de gjorde det, och förevändningen där var just förtal. Att någon åklagare hade hittat så här 4 fall som de tog på sig att driva som förtal. Och det är liksom ovanligt att åklagare driver den typen av mål. Normalt sett får man stämma själv om man har blivit förtalad.
Han pratade ju om någon aktivist åklagare där som är ute efter dem.
Jo, det verkar ju stämma liksom. Så. Och det är ju liksom risken att vi får fler sådana åklagare som kan ge sig på Dumpen då. För det finns ju vänsterliberaler och pedofilsympatisörer och sådana som är så här typ emot att vanligt folk eller allmänheten liksom lägger sig i och bekämpar brott på egen hand, typ, och sådär. Så det finns ju definitivt risk att Dumpen blir ditsatt med hårdare förtalslagar. Och, så det blir ju lite en omvänd riktning på politiken liksom, från regeringens sida. Att man försämrar läget för Dumpen.
Jo, precis. Hon heter Filippa Henkau, den här åklagaren. Hon har tydligen försökt tidigare med han. Och då var det ett förtal när han hade publicerat bilder på hon. Vet du, Somalien där.
Ja, just det, Bilan Osman.
Just
det, när hon drack alkohol påstod det. Och det var tydligen känsligt.
Då hade han visat upp att hon har skrivit på sociala medier att hon tycker om alkohol. Så att det var inte förtal.
Nej, men det är ju verkligen ett totalt jävla halmstrå.
Du
har förtal att lägga upp att någon dricker alkohol liksom.
Men nu har hon chansen. Nu testar hon igen. Och nu kanske, nu när vi har nämnt henne, nu kommer hon efter mig. Förbannat. Nu måste vi gå vidare här. Jävlar. Så, ja, men vi fortsätter med Åkesson. Han är ju i rubrikerna ofta. Och nu är det Gustav Kasselstrand som frågar samma fråga som vi har frågat i många år. Vad är det med Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson och Israel? Gustav Kasselstrand, som leder Alternativ för Sverige, har delat en video på X där han ger Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna skarp kritik för deras relation med Israel. Han anser att de förnedrar sig när de lovar judestaten sin trohet.
Han pratade också om Epstein här för mig och sådär, att det var extra olämpligt att förknippas med Israel nu när Epstein deras...
Liksom. Men han... Grejerna, det har varit mycket med Åkesson. Han hade någon jävla dröm om någon gammal arab och en buske.
Ja, det där tyckte jag var
lustigt. In i en spegel.
Men det var ju skitkul, för han, Åkesson sa ju, ja, men han pratade så här något språk som man inte förstår. Så Åkessons dröm så här liksom...
Var det hebreiska?
Ja, men det hittar ju på arabiska då, eller något så här låtsas muslimspråk. Och sen bara tolkar Åkesson det som att han vet att, ja, men han hatade ju judar typ. Fast han inte förstår vad han säger.
Nej, men det var känt.
Det är liksom så, ja, det är Åkessons egna så här dröm.
Jag är helt säker på att det var en som, om ni har sett Team America, att det var som en dörka docka därifrån som anföll honom.
Allo Akbar. Ja. Så ja, han kraschade in i någon spegel där. Sen blev han ju inbjuden till Jerusalem. Det var någon konferens där om att stoppa antisemitismen i världen. Och han höll tal. Så jag tänkte vi kunde lyssna lite på hur det lät när Jimmy Åkesson höll tal i Israel.
Bal ha hasmana. Vi all ha hisdamnut. Lideber kan hayam al nose. I can't really see the teleprompter, so sorry. But I have one more thing to say. Anachnu mamshimchim ishelachem. Was that okay? Thank you very much. We'll keep on fighting.
So, yeah.
Vet ni vad han sa? Kan ni hebreiska?
Nej, vad sa han?
Om jag hade 1000 fler judar skulle jag offra 2000.
Helt rätt. Nej, men jag lyssnade lite på det.
Åkesson visste i alla fall inte själv vad han sa förmodligen.
Nej, det var bara teleprompter när han bara gjorde på.
Och det där klippet, man ska inte bara lyssna på det, man ska ju kolla på det. För det är så jävla pinsamt att man står och börjar ta av sig glasögon och ge CP-miner och bli så stressad typ.
Jo, men hela talet där handlar ju om hur Sverigedemokraterna sätter judarna först. Hela tiden, och att det, judarnas säkerhet i Sverige är det viktigaste som finns för dem. De kommer aldrig att svika Israel. Och sen har han ju gått ut i intervjuer nu i veckan och pratat om att de ska återkalla det här erkännandet av Palestina. Och först så trodde jag att det var många svenska antisemiter i kommentarerna där som sa att de kanske ska återkalla Israel istället. Men det var faktiskt bara några stycken. Sen var det typ 2000, vad heter de, kosher nationalister som hatade på Palestina. Och
var på X?
Jo.
Det var konstigt. Jo, det var rätt bra mothugg.
Men det var typ judiska intressen-kontot där. Det kanske var därför det var mycket kosher.
Aron Flams.
Är det Orofrånskonto?
Svensk-judiska intressen, jo.
Jo.
Det är hans konto.
Är det hans konto? Det
visste jag. Ja, då tror jag. Aron Flam är ju typ i varenda inlägg i alla fall.
Har inte han blivit fängslad för att han gick runt och satt upp sådana där...
Han är ju nazist.
Köp inte av judar affischer.
Ja, ah, jo, kanske. Eller?
Nej, jag tror inte han blev fängslad för det. Men han blev ju filmad, han höll på så.
Nej, men nu är det väl Aron Flams konto. Vem ska han förstås...
Ja, det låter bekant.
Jimmy Åkessons, men allt konto.
Jo, men, ja, men sådana utspel till exempel har han gjort på senaste och ja, Kasselstrand, och jag hoppas att det är många svenskar också som ifrågasätter varför de lägger så jävla mycket krut på judarna. Är det pengar eller vad är det? De är inte judar, de är inte släkt med judar. Det är visst många judar som kommer och går inom partiet, men...
Nu tror jag att det finns många svenskar som börjar ifrågasätta, alltså it nödvändigtvis blir antisemiter, men ser på det på samma vis som om Sverigedemokraterna mitt i allt skulle börja lägga alla resurser typ på Lettland och prata om att vi måste göra allt för att skydda lettländare.
Menar som, vad heter det, han Tobias Andersson, nu är det ju många år sedan, men han startade ju en utredning om svenskfientligt våld. Vad fan hände med det där egentligen? För det är ju för fan, det är det de borde syssla med. För att det, svenskar far illa varenda jävla dag på grund av mångkulturen.
Jo, och visst, judar som inte drivs, de kan åka till Israel.
Ja, judarnas lösning är ju fara härifrån. Få till Israel att vara mera rasfränder helt enkelt. Men vi måste ju ta hand om oss själva och vi måste ju ha politiska partier som tar då, ja, parti för oss svenskar. Inte reser till Jerusalem och bugar inför judar. Vi har ju det klippet också. Vad heter den där juden? Jag vet, du länkar också Saxlin tidigare. Det är ett gammalt klipp nu. Det är ju sen efter 7 oktober så var det ju någon delegation av sverigedemokrater som for till Israel. Och så
Alexander Kristiansson.
Ja, går ni på knä och grinar i hans jävla knä. Och judarna bara skrattar. Alltså de filmar han för att förnedra honom.
Klappar han som ett djur. Ja. De klappar på ryggen som ett djur. Duktig hund.
Ja. Alltså, ja.
Han är nog lägre än en hund.
Ja.
Men jag såg en kommentar som påstod att han som... Att det var helt normalt att gå ner på knä för någon som har förlorat sin son i krig eller någonting. Att det var just det han gjorde. Men att sitter man
och... Och fattar en annan man på låret liksom och böla.
Det är som man brukar göra. Ja. Nu är det så... Ja, men det är kul. Kasselstrand har haft många raka poänger på senaste. Väldigt antiglobalistiskt.
Jo, men just poängen som man upprepade där var ju också liksom, har de blivit betalda och kan de vara liksom ärliga med det? Den är ju befogad och bra. Jag antar liksom att svenska partier inte borde få ta pengar hur som helst från utländska stater och sådär. Men det har ju varit mycket rykten om att typ Mattias Karlsson hämtar med pengar från USA och sådär på resorna dit när de åker på möte med republikanerna och liknande.
Precis. De blev någon sån här representant för homosexuella republikaner. Sånt där. Jag vet inte. Det var Stryker som pratade om det i anknytning till det här klippet med Åkesson faktiskt. Den saken tar upp att den här bjudresan till USA, där typ Young Republicans ska gå med Sverigedemokraterna.
Ja, alltså jag tror att de har gjort flera resor och sådär. Jag tror det var Frihetsnytt också som skrev något enligt källor och sådär. Inte helt bevisat förstås att de hämtar pengar, men resorna har ägt rum och det sammanfaller ju med Sveriges NATO-medlemskap och att Israel börjar acceptera SD istället för att döma ut dem som ett före detta nazistparti typ. Så det har ju liksom hänt saker kanske bakom kulisserna och sen har SD smörat för Israel länge innan och så. Det har väl varit en taktik för att bevisa att de inte är nazister och för att ställa sig in hos högern som är väldigt Israelvänlig liksom, om man tittar på partierna i Sverige.
Mm. Nej, men det måste ju nödvändigtvis ta pengar från utlandet. Det finns ju säkert otaliga judiska organisationer i Sverige som kan smussla pengar åt det.
Ja. Ja, men jag tror alltså med tanke på liksom typ jag vet inte, deras den moraliska kalibern på SD politiker och hur de är liksom, så jag skulle inte utesluta att de tar pengar i alla fall. Sen behöver de inte, alltså de smörar för Israel gratis också, det tror jag säkert.
Jo, men
andra grejer.
Alltså missförstå mig rätt, jag menar att bara att det kommer överens om med judar i USA och Israel, men att det kan finnas någon på pappret svensk som betalar dem.
Jo,
så är det. Sen var det ju också, på tal om Israel, så har vi de olympiska spelen igång. Jag hade ju ingen aning, för jag är inte särskilt intresserad. Men tydligen så är det The Olympics just nu i Italien.
Det känns lite bakvänt, fast de har väl lite alper och sånt där också kanske.
Jo, de hade lite snö. Men jag hörde också att när de bygger så här big jumps och sånt där, det är mycket konstsnö och typ, vad fan heter det? De bygger upp ställningar. Alltså allting är typ byggt med ställningar med konstsnö och sånt. Jag vet inte hur det funkar praktiskt. Men de har ju höjder och kyla i alla fall. Men de hade den här invigningsceremonin som de brukar ha. Och där brukar ju också teoretikerna sitta och spana och analysera. Vad försöker de säga i år? Ska de offra till Lucifer? Och det gjorde de ta mig fan igen. Jag sa det när jag såg det där. Min fru tycker om att titta på det. Jag sa så här, nu kommer det vara någon jävla satanism i den här skiten. Garanterat. Och då var det en massa änglar som är på att dansa omkring och fjolla sig. Men senare när folk började komma in på scenen där, då var det någon jävla upp- och nervänt pentagram som folk har tagit skärmdump på. Mm. Så det är så typiskt. De måste bara, jag vet inte vad det betyder, jag vet inte om det betyder någonting alls, men de måste bara varje år. Det är alltid något perverst eller något satanism i OS. Sen sa jag också att de kommer att bua Israel. Alla hatar Israel. Så att det finns inte en chans att de kommer att komma in. De har alltså bojkottat Ryssland. Men Israel, de ska komma dit och bli så här, vad heter, pampered. Upppiffade. Och,
upppassade.
Ja, upppassade och vara fina i kanten. Och så där. Men när vi tittar på det live, helt tyst. Och man bara, alltså jag är säker på att folk buar och skriker. Så det var på live-sändningen. Jag tror det är Showtime som visar det. Men vi kan lyssna på hur det lät utan censuren. Så ja, det där hördes inte alls på tvn överhuvudtaget. Och det var exakt samma sak de gjorde under Eurovision. För jag vet inte om de gjorde det i år. Har det ens varit igen? Nej, det har inte varit igen.
Melodifestivalen har ju börjat tyvärr. Ja. Men
Eurovision förra året så gjorde de exakt samma sak. För det var folk som skrek på dem då också och kastade grejer. Och så sen var det ju demonstrationer utanför. Det var ju Malmö då. Det var ju massa folk utanför som demonstrerade. Greta var ju där. Bland annat. Sen hade vi också massa demonstrationer nu i Italien mot Israel. Det är massa jävla vänsterextremister, typ AFA och Antifa, som skjuter raketer mot deras hotell. Jag vet inte om ni har sett det här.
Nej, men jag tänker inte ta avstånd.
Nej, men det är så här, vad heter det? Golem går emot sin mästare.
Vad är mot Israel de demonstrerar?
Ja, de skjuter alltså raketer, fyrverkerier mot deras hotellrum.
Ja, och
polisen är ute och batong...
Jo, Men jag har fått dålig info. Jag har läst på något ställe att det var typ mot klimatet och skit.
Jo, men det var också lite sådär vänster. Det läste jag i media. Men det kan ju också vara att media vill vrida det där åt att det handlar om missnöje med att turism driver upp bostadspriser, hyra och andra kostnader i stan och gör det helt ohållbart för lokalbefolkningen. Och det är ett problem som Italien och många andra turistländer har i grunden socialt och sådär för ursprungsbefolkningen. Och det förvärras ju av sådana här stora internationella event som kostar massa pengar och lockar dit massa utlänningar som spenderar pengar och tar upp plats och resurser och så.
Jo, det kan ju definitivt vara en kombination av det att de bara på plats spontant börjar skjuta fyrverkerier mot judar. Det kan man ju inte klanka dem för.
Nej.
Men de är inte populära i alla fall. Och
det är ju kul att man försöker mörka det sådär. Alltså det är ju...
Jo.
Om man betalar för att kolla på tv, då vill man väl se vad som faktiskt händer. Inte så här, typ något så här skönmålat trams.
Jo, det lustiga är att det kommer ut ändå, för vi har faktiskt en del fri media på sociala medier. Så att det är självklart att det är inte bara tv-studion, just den tv-studion som filmar. Den, det är ju för fan tusentals för människor som filmar samtidigt. Så, jo, så är det. Så är tillståndet i världen och jag vet inte, det bara fortsätter. Israel håller på att gräva sin egen grav. Jag tror att de själva har gjort mer för judefrågan än vad vi någonsin skulle kunna tänka oss att göra.
Ja, Israel och Epstein har gjort mycket.
Jo, de drar fram det i ljuset på ett sätt som vi aldrig hade kunnat göra.
Så det är självmål är de bra på.
Jo, precis.
Jo, det Gaza-spektaklet så har potential till Förinta staten i Israel som statsbildning, alltså inte folket, men och så det här har vi nästa med Epstein som kan förstöra hela judeo-liberala världsorden i väst potentiellt.
Jo. Jag tycker det är fantastiskt. Det är svårt att ta in allting för det är så mycket överallt hela tiden. Men det man kan säga är att judefrågan har definitivt blivit medströms.
Mm.
Det är faktiskt normies som vaknar upp till sådana här saker nu och drar kopplingen.
Och överallt där det inte är censur så finns det olika. Sen kan det vara olika nivå och kvalitet på antisemitismen. Men den flödar ju överallt där det inte censureras.
Precis.
Ja, om man tänker på, vi lever väl knappast i ett drömsamhälle, men det är i alla fall bättre nu än vad jag var typ 47.
Jo, definitivt. Alltså antisemitismen har inte varit så här het sedan 1945, skulle jag säga. Och den stiger. Och nu såg jag ett klipp på Netanyahu där han hotar västvärldens ledare med att de måste ta tag i antisemitismen, annars. Annars så måste vi vidta åtgärder. Så vi får se om det blir Samson option. Om det blir jävligt varmt ganska snart. Vi får se. Så, jo. Nej, de är unpredictable. De går inte att förutse. Oförutsägbara. Där har vi. Vi får se vad som händer framöver. Men just nu, positiv utveckling. Definitivt. Och vi ska gå in på donationer innan vi lägger på ikväll. För vi har ju fått in några och...
Ja, vi hade ju missat några förra sändningen och så där också.
Ja, du har mer än
dem. Just. Vi fick in fram till fredagen sen... Så vi har från fredag förra veckan typ.
Yes. Så vi har Malin, Lara, Axel. Han säger tack för ert engagemang. Länge lever Nordisk Radio. Sen har vi Martin. Han säger ni alla är fantastiska. Från Hea Martin. Sen har vi Vilda Hilda. Sen har vi Torsten som säger morgondagen tillhör oss. Vindarna vänder. Och HS. Jag vet inte vad det kan stå för. Nej, lustigt. Sen har vi Magnus, säger småländskt stöd. Alexander säger, hur kommer det bli med NMR i valrörelsen? Ja, du får helt enkelt hålla utkik. Det kommer definitivt att hända grejer, så håll utkik så får du se.
Jo.
Sen har vi också Sara som stöder oss. Och i sedan förra veckan då har vi från Anonym inget meddelande. Sen har vi Melker och Oskar.
Han hälsar från krokodilen.
Ja.
Den är någon från mailen bland annat.
Mm. Sen har vi lite kontanter. Vi har från Slipsen. Tack för en bra podd. Ja, varsågod. Och sen har vi från Rick också. Tack så mycket. Så det kommer fortfarande in lite kontanter.
Det kom in en till. Yes.
Axel. Ni för Guds strid. Jajamän.
Jag såg ju Arn-filmen igår faktiskt.
Ja. Hade de Guds strid?
Ja, men han är tempelriddare.
Ja.
Så det är en del sådana teman.
Det är typ det vi sysslar med. Här på Nordfront.
Så är du kontrajihadist nu?
Nej, inte riktigt.
Aha.
Men det är ju inte Arn heller. Han är ju den här... jag vet inte. Han är ju... framställs ju som kristen och god soldat och så, men han är ju samtidigt rätt sympatisk till muslimerna och sådär. Det är ju lite, alltså det bygger på Jan Guillous böcker, och Jan Guillou är ju inte counter-jihadist utan är ju en sån där som lyckas förena marxism och sosse-vänster åsikter med att tycka att reaktionär islam är bra.
Mm.
Men du, Saxlind,
ja.
Får du recensera den på filmer.nordfront.se?
Ja, men det är planen, absolut. Jag ska se båda bara. Och sen var det lite problem med textningen, så det som var på arabiska var helt obegripligt.
Ja. Men har du läst böckerna?
Ja, det var ju bland mina favoritböcker när jag var riktigt jäkla liten. Jag läste dem 2 gånger, tror jag, typ, när de var nya.
Ja, jag har läst dem också. Alltså... trots det där som du säger, som är lite jobbigt med att han...
Jag störde mig inte på det då när jag var liten. Det är väl något så här lite...
Men jag har läst den rätt nyligen. Alltså. Det är fortfarande jäkligt bra böcker.
Mm. Jo, de det är ju trevligt. Alltså, liksom, det handlar ju om svensk tidig historia. Ja. Och en annan tid och värld. Och så där. Sen har han ju lite... man ser ju lite...
han har ju sin vänstergrej, ja. Han har det där.
Han är hård mot kyrkan.
Araber. Ja. Jo, han ogillar liksom mycket så här, att han förlöjligar lite grann hur Sverige var innan.
Ja, jo, och sen målade upp så här, de kristna, som, eller alltså kyrkan, som extremt så här, auktoritär. Och...
ja. Ja, det var den ju i och för sig säkert, ja, också.
Jag är ju... men jag är osäker på om den fyllde funktionen som fängelse, vilket den gör här. Liksom, att man så här, du döms till att vara i kloster 20 år, typ.
Ja, jag vet inte. Ja, men hur som helst, det är, trots allt sånt där, så är det ändå liksom, medryckande böcker som är spännande att läsa.
Jo, nej, det, utifrån filmen här, och det, man återmindes ju lite från böckerna och handlingen och sådär, så det är ju ändå en helt okej berättelse och intressant och bra att det handlar om Sverige liksom.
Jo,
så är det. Men med det så besök gärna filmer.nordfront.se där vi recenserar filmer, och jag har börjat recensera filmer. Jag ska göra fler filmer. Riktigt dåliga filmer ska jag göra. Ger dem riktigt lågt betyg.
Men jag har tid över att recensera Sällskapsresan-filmen också. Jag har sett alla de här.
Ja, men alltså, de är väl ganska sjuka i huvudet egentligen. Alltså.
Hur menar du?
Alltså, jag för mig, det var länge sedan jag såg, jag har sett dem sedan jag var liten. Men jag tyckte de var jätteroliga när jag var liten.
Men de är roliga.
Men de är roliga fortfarande.
Jo, alltså. Men de är riktigt konstiga. Alltså, hans humor...
ja, men jag vet inte. Nej, men det är så här snäll så här nördhumor typ.
Ja.
Men sen jag tycker är det också, typiskt svensk. Alltså,
ja, jo, men det kanske är, men jag tycker det är bra liksom, inte så här vulgärt och så här lite pinsam humor typ och så där. Sen är det ju så här, typ alla filmer har samma handling, typ att huvudpersonen som är en nörd ändå lyckas
träffa en tjej som är klart intressantare än honom.
Ja.
Jo.
Jo.
Nej, men... det är liksom familjevänliga filmer.
Ja, precis. Jo,
det funkar att se med hela familjen. Liksom.
Jo, jag minns ju att jag tror jag såg dem där liksom, någon av dem med farmor och far för mycket när jag var liten. Och så, det, var, det är så trevliga minnen.
Jo, det är som Jönssonligan.
Ja, men precis.
Kategori. Ja. Yes, men kolla in sidan och så kommer det komma mer grejer. Men vi tackar er för att ni donerar, ert stöd, och vi tackar för att ni lyssnar. Och så hörs vi nästa vecka. God kväll.
Kväll.
Kväll.